Intet är som väntans tider. Och vi har mycket väntan inför oss. Om 2 veckor inleder vi vår adventstid. Vår väntan på Herrens ankomst. Men redan denna söndag, då temat är vaksamhet och väntan, får vi också fokusera på väntan. Även denna gång handlar vår väntan om Herrens ankomst. Men denna gång handlar det om när människosonen kommer åter för att döma levande och döda. Domen får vi vänta med till nästa söndag och fundera vidare på. Nu fokuserar vi på väntan. Och jag funderar på, skiljer sig den här väntan från nästa väntan? På den första ankomsten och den andra ankomsten av vår Herre. Den största skillnaden som jag ser det är just väntetiden. Omfånget. Adventstiden är 4 veckor. Sedan kommer julen och Jesu födelse. Det vet vi. Så har det alltid varit. Nej, det har det ju inte. För flickan Maria från Nasaret så var adventstiden 9 månader. Och för Israels folk dessförinnan var adventstiden flera 100 år. Men för oss så har adventstiden varit 4 veckor. Och denna begränsade tid, den hjälper oss att förbereda och planera Herrens ankomst. Att vi sedan hunnit uppleva den ett antal gånger under vår livstid, det hjälper också till att skapa vissa rutiner i våra förberedelser. Men den här andra ankomsten, den har ju ännu inte skett. Här har vi inga rutiner att luta oss tillbaka mot. Och vi vet inte om det handlar om 4 veckor, 9 månader eller flera 100 år. Hur förbereder vi oss för detta? Vi får lyssna till dagens evangelietext och höra vad Jesus säger kring detta. Texten är från Lukas evangeliets 12:e kapitel, verserna 35 till och med 40. Vill man följa med så är den sidan 1357 i psalmboken. Jesus sa: "Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare, saliga de tjänare när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni, till när ni minst väntade, då kommer människosonen." Hur känns det att höra den texten? Vilken eftersmak ger texten dig? Mig ger den ett visst mått av obehag. Texten skrämmer mig lite. Som en tjuv om natten kommer människosonen, när vi minst anar det. Jag tänker mig en inbrottstjuv. Under en tid har den observerat mig och mina vanor. Och på så sätt har han kommit fram till när jag är som mest sårbar och minst uppmärksam. Då slår tjuven till för att få ut så mycket som möjligt av inbrottet. Det var min första känsla när jag läste texten. Och kanske beror det på en oro inför den här kommande domen. På äldre förkunnelser man hört tidigare. Eller egna missuppfattningar. Men det är inte detta som texten handlar om. Människosonen ska inte liknas vid en tjuv som vill oss ont för egen vinnings skull. Det Jesus vill exemplifiera, det är själva tidpunkten. Vi vet inte när den sker. Det behöver inte vara när vi är som mest sårbara. Det kan också vara när vi är som mest beredda. Vi vet inte. Det Jesus försöker att säga oss, det är att vi ska försöka vara beredda hela tiden. För när vi minst väntar det, då kommer människosonen. Och detta sa han för 2000 år sedan. Hur ska vi kunna ha så hög beredskap så länge? Men om vi vänder på det istället, säg att vi vet när Kristi återkomst blir. Jag fick ett mejl från Jesus i morse. Han sa att han kommer komma tillbaka den 11 december om 4 veckor. Låt oss leka med den tanken att vi fått detta besked. Hur skulle du då förbereda dig? Skulle du säga upp dig från jobbet? Boka tid hos frissan? Avbeställa telefonen? Bjuda hem en hemlös? Eller låsa in dig i ett skåp? Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra. Jag har inte funderat på det. Men nu när han faktiskt kommer så måste jag ju faktiskt börja förbereda mig. Ska jag köpa hem lite mat så jag har något att bjuda på? Eller ska jag packa min resväska? Vad innebär det med Kristi återkomst i praktiken? Det finns en berättelse om en bonde som bodde på en illa vinpinad ö. Och han hade fått svårt att få tag på arbetskraft. Ständiga stormar kom som vräkte omkull träd. Och det gjorde det svårt att ha boskap och att bruka jorden. Men en dag så hörde dock en man av sig som hade läst annonsen om att det behövdes hjälp på gården. Bonden frågade om mannen hade någon erfarenhet av att jobba på bondgård. Jag kan i alla fall sova när stormen kommer, svarade mannen. Bonden han blev lite förbryllad över det svaret. Men trots att det inte gick att samtala särskilt mycket med den tystlåten mannen så anställde han honom på prov. Dagarna gick. Mannen arbetade ihärdigt och bonden kände sig nöjd. Så en natt så kom stormen. Bonden vaknade och skyndade iväg för att väcka sin medhjälpare. Men när bonden bankade på dörren och ropade att ovädret snart skulle dra fram över ön, då vände mannen sig obekymrat om i sängen och grymtade. Jag har ju sagt att jag kan sova även när stormen kommer. Bonden blev rasande över att mannen inte ville hjälpa till. Men istället för att gräla på honom gav han sig ut för att ordna med alla olika försiktighetsåtgärder för att skydda gården mot vinden. Då upptäckte han att allt hö var uppknutet och övertäckt, att korna stod inne i ladugården, att dörrarna var ordentligt reglade. Och han insåg med ens vad mannen hade menat med att han kan sova även när stormen kommer. Jag tänker att den här mannen, han skulle få högsta betyg när Jesus kommer tillbaka. Han har tänkt igenom vad som skulle kunna ske när stormen kommer och förberett gården för detta. Det gör att han kan sova när stormen kommer. Han står inte orolig i fönstret och kikar ut. Han vilar tryggt i att hans förberedelser är tillräckliga. Utan att veta allt för mycket om vår deltidsbrandkår vi har här i Frista, så låter jag dem också vara ett exempel. De sitter inte redo i brandbilen och bara väntar på att larmet går. De har förberett sig för de olika larm som de kan tänkas få. Nu fyller de livet med annat. Men när larmet går, då vet de precis vart de ska ta vägen och vad de ska göra. När du nås av larmet att Jesus är på väg, vart tar du vägen och vad gör du då? Om vi håller oss kvar en stund till vid bränder. I kyrkan har vi ett brandlarm och ett antal brandvarnare som Conny med jämna mellanrum testar och ser så att det fungerar. Vi har en utrymningsplan och vi har återsamlingsplats. Emellanåt har vi brandövningar för att hålla i minnet vad vi ska göra när branden kommer. Kanske är det så att den här söndagen skulle vara en sån Kristi återkomstövning där vi får påminna oss om vad vi ska göra när Kristus kommer. Kanske är det redan det. I så fall får jag be om ursäkt, för då vet jag inte riktigt vad vi ska göra när Kristus kommer. Vi får hjälpa varandra. Vi får prata om det vid kyrkkaffet. Men till dess att han kommer så får vi försöka att alltid vara redo. Alltid redo, svarar scouten inom mig spontant. Alltid. Det kanske är det som är dagens nyckelord. När vi inte vet tidpunkten måste vi alltid vara redo. Och det får mig att tänka på några bibelverser ur första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel. Det står så här. Sträva alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla andra. Var alltid glada. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så. Det är Guds vilja i Jesus Kristus. Där har vi handlingsplanen. Förbereder vi oss på detta sätt så kan vi sova när stormen kommer och glädjas när Kristus kommer. Men hur lätt är det? Det går inte att alltid vara glad. Man kan inte ständigt be, tacka Gud hela tiden. Nej, men det stod inte heller så. Det stod sträva efter. Vi ska försöka, vi ska göra så gott vi kan efter bästa förmåga. Det är Guds vilja. Och när det inte går så kan vi ta hjälp av församlingen. Vi samlas inte här för att vi kan. Vi samlas här för att vi kan hjälpa varandra. Och jag vill avsluta den här predikan med just att hjälpa er. Ge er ett tips, en tanke. Hur kan man be ständigt och hela tiden tacka Gud? Jag har en tanke kring det. Och de flesta av oss här inne, de andas ju titt som tätt. Så låt oss ta hjälp av andningen när vi saknar orden i vår bön. Låt oss alla ta ett djupt andetag. Andas in och andas ut. Tacksamhet och tacksägelse känner vi över det vi får ta emot. Som vår inandning. Varje gång vi andas in så kan vi göra det i form av ett tack. Tack. Och samtidigt som man tackar in här så kan man inom sig formulera någonting som man är tacksam över. Tack för att jag kan andas. Tack för att jag har ett hjärta som slår. Så vidare. Och sen måste vi andas ut också. Och utandningen får stå för det som vi vill lämna ifrån oss. De bördor som tynger dig. Saker du vill be för. Och vid utandningen så suckar du ett Gud. Tack Gud. Och så formulerar du ett bönämne i den utandningen också någonstans här. Och kommer du inte på något att be för eller något att tacka för, ja, då får du börja andas lite långsammare så att tankarna hinner med helt enkelt. Vi ber. Tack Gud. Tack för att du vill ha ständig gemenskap med oss. Hjälp oss att försöka ha detta. Att ha dig lika naturligt som vår andning. När vi andas in och andas ut så är du med i våra tankar, i vårt liv. Jag vill be för var och en här inne. Tack för att du kommer till dem just nu. Tack för att du påminner dem om olika glädjeämnen. Och jag ber dig att du är med dem med deras bördor, bekymmer och det som oroar. Herre, i väntan på din ankomst så ber vi att vi får vara en församling och en kyrka här i Frista. Som visar på din glädje, kärlek och nåd. Vi ber om fortsättning i den här gudstjänsten. Att vi ska få ta emot dig ännu mer. Amen.